Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Nu har jag inte gått så långt hemifrån. Jag har gått iväg till, vart har jag kommit någonstans, Marie Linder?
Du har kommit till Koriandergränd 51.
Ja, för där bor nämligen Marie Linder.
Det stämmer.
Ja, och Marie Linder, du är en person som är känd för Tyresöborna sedan många år, om de har följt massa saker i media. Varför bör man känna till ditt namn, tycker jag? Alltså förr.
Då ska jag säga så här, jag har ju varit kommunalpolitiskt aktiv i väldigt, väldigt många år. Sen typ, ska jag säga, 18-årsåldern har jag varit kommunalpolitiskt aktiv.
Ja, så ditt namn har poppat upp.
Ja.
Men nu ser man dig på tv ibland, läser artiklar, hör dig på radio. Inte för att du är kommunpolitiker i Tyresö.
Nej, sen drygt två år tillbaka så har jag ett uppdrag som jag tycker är helt fantastiskt. Jag känner att jag gör nytta precis varenda dag. Jag brinner för det jag gör. Jag är ordförande för Hyresgästföreningen i Sverige.
Ja, du är ordförande för Hyresgästföreningen i Sverige.
Mm.
Så du rör dig över hela Sverige?
Ja, jag kan säga som så att jag har de senaste 2 åren rest mellan 3 och 4 dagar i veckan.
Just det. Jag följer dig på Facebook. Överallt så ser man Marie Linder i olika orter. Ja, tala om, varför blev du ordförande i Hyresgästföreningen?
Ja, jag tror att ett av övervägande skälen är att jag har varit lokalt aktiv i Hyresgästföreningen i över 30 års tid i mitt bostadsområde. Jag bor ju i en allmännyttig hyresrätt.
Och det har du bott jättelänge
i? Ja, vi har bott 30 år i samma lägenhet. Här rör vi inte på oss. Här är vi för traditioner. Men vi trivs otroligt bra i vårt bostadsområde. Och vi har ju varit väldigt aktiva i den lokala hyresgästföreningen i väldigt, väldigt många år. Vi har, det vi säger, en utökad gårdsskötsel. Vi har lite självförvaltning. Så vi gör väldigt mycket saker i vårt eget bostadsområde.
Ja, för jag är hemma hos dig nu. Det här är Tyresö bostäder.
Ja, det är Tyresö bostäder.
Mm. På Farmarstigen.
På Farmarstigen. Och vi jobbar ju på så sätt att vi gör en del av det yttre underhållet. Vi klipper gräs, rensar rabatter och lite andra saker. Och sen får den lokala hyresgästföreningen en summa pengar varje år för det. Ungefär 100 000. Och då fördelar vi ut dem på de 6 gårdar som finns här. Och sen gör vi en del gemensamma saker tillsammans.
Så ni har en bra gemenskap här?
Vi har en väldigt bra gemenskap.
Ja. Farmarstigen är ju sån att på ena sidan av vägen så är det hyresrätter. Och på andra sidan av vägen är det bostadsrätter. Tror du att om man är uppväxt här på Farmarstigen att man märker skillnaden?
Jag tror inte att när mina barn gick i Nypkärs skola så lekte de med barn från olika områden. Man möttes ju i skolan och jag tror inte då man funderade så mycket på det. Det kan säkert vara så att man märker skillnader, men det jag tycker har varit så fantastiskt med just Farmarstigen är ju att det har funnits boende med olika upplåtelseformer, det vill säga hyresrätt, bostadsrätt och villor. Och sen har vi haft skolan mitt i byn där barnen har möts. Och då tror jag att man tänker mindre på i vilken upplåtelseform man bor.
Ja, för jag har också låtit mina barn växa upp här på Farmarstigen. Jag bodde på Kanelgen i bostadsrätt. Och det jag tyckte var schysst att husen ser likadana ut. Det är inte så att här är det stora hyreshus och här är det liksom små radhus.
Man kan se att våra områden är byggda på början av 80-talet. Ja. Jag tycker de påminner om, även om det ser lite olika ut, så är det oftast ett punkthus och en liten gård.
Ja, och det alltså som barn kan man inte märka någon större skillnad.
Jag tror inte det heller.
Nej. Och det är väl det som är den fantastiska bostadspolitiken som en gång har varit i Tyresö.
Ja, då ska jag säga så här, det är en del av den svenska modellen. Att man faktiskt någonstans har sett till att bygga med olika upplåtelseformer. Och också planerat våra städer och kommuner med olika upplåtelseformer. Då tror jag faktiskt att man får bäst samhällen.
Ja, så våra barn när de kommer till skolan träffar barn från alla möjliga miljöer.
Ja. Jag kan ju tycka att det är lite synd att exempelvis nu det som sker ute på Östra Tyresö blir ett väldigt segregerat område. Där finns det ju inga hyresrätter. Det finns några få runt Strandtorget. Men sen finns det ju inga hyresrätter överhuvudtaget där.
Andra familjer har ju när de börjar hyra när de har små barn, så gör man en slags bostadskarriär, flyttar till bostadsrätt och så blir man i villa. Varför har ni inte gjort det?
Därför vi har trivts i området. Och sen ska jag säga att vi har trivts i området och ja, vi trivs i hyresrätt.
Just det.
Och sen lite grann filosofin, om man bor bra, har det bra, om man äter sig mätt, måste man liksom hela tiden sträva efter någonting mer då?
Nej.
Jag är rätt nöjd med livet.
Ja, rätt. Ja. Och sen måste jag då säga så här, Marie, det är någonting som jag stör mig på när det gäller dig, Jag har ändå umgås med dig i många år, att vi har bott ganska nära varandra. Det är att du har skapat ett speciellt verb som heter möbla.
Exakt.
Ja, vad betyder det?
Det betyder att man möblerar om. Och då måste man ibland behöver man liksom förnya sig, då kan man möbla, det är väldigt bra. Då flyttar man möbler och tänker i nya former och man liksom tänker hela tiden att det här kan man utveckla och göra saker med.
Ja, för det har varit ni har varit väldigt kreativa i ert hem.
Ja, och då kan man säga att det har ju liksom vuxit upp 4 barn här, visserligen i olika åldrar. Och det är klart att bitvis så blir det lite trångt om man bor i ett litet hyresradhus på 100 kvadrat. Nu tycker vi att vi bor ganska spatiöst faktiskt. Mm.
Jag träffade faktiskt din svärfar i centrum för en vecka sedan. Han heter Sune Linder. Och jag sa att det var kul liksom, med Marie och Anders som bor kvar på Farmarstigen. Då sa han så här. Han tyckte det var så konstigt att ni kunde trycka in så mycket folk här vid julen. Att ni var så många människor. Och att det här lilla radhuset rymde så många människor. Vad är det ni håller på med vid julen?
Vi har julpyssel i familjen. Det är faktiskt väldigt trevligt. Och då är det ju så att vi är en ganska stor familj. Och så lite vänner till. Så vi brukar vara 28 personer här då. Och då gör vi först julpyssel. Vi pritsar pepparkakor och har lite frågesport och sånt där. Och det är vi väldigt många. Och sen äter vi mat tillsammans.
Och ni lyckas få plats allihopa?
Ja, men då är det människor överallt.
Det är människor i trappan också.
Ja, nästan. Nej, men då får man liksom använda utrymmen på... Jag tycker man ska försöka tänka utanför boxen när det gäller rum.
Ja. Okej, nu fattar ni vem Marie Linder är. Nu Marie, hur har det varit att vara ordförande i Hyresgästföreningen under 2 år?
Det som jag sa, det är ett uppdrag som har varit otroligt lärorikt. Om man bor i Stockholm så kan man tro att världens centrum kretsar runt Stockholm. Och det har jag blivit väldigt väl medveten om att så är det inte. Jag har rest från norr till söder. Då kan man säga att bostadsproblemen ser olika ut beroende på vart man kommer. Om jag börjar längst upp i norr så är det Kiruna, där öppnar sig gruvhålen och där trillar liksom husen ner i, eller de gör ju inte det för man river dem innan dess, men uppstår en problematik där.
Att flytta hus, ja.
Ja, och då kan man säga att där hamnar hyresgäster i en situation att när huset försvinner så har man faktiskt liksom egentligen ingen rätt att behålla sin lägenhet. Mm. Och där har vi haft förhandling med LKAB och de lokala bostadsbolagen. Nu finns det ju en kommun som vill ha kvar sina kommunmedborgare. Men det är en sån del. Jag kan flytta mig ner till Malmö och till närheten av gränsen så finns det en problematik. Det jag kan säga däremot att jag har rest runt och jag har mött väldigt många människor som har det ekonomiskt tufft. Jag har mött... som jag inte tycker är schyssta uppväxtmiljöer för barn. Och det kan göra att jag kan känna mig lite beklämd över att politiken så har släppt bostadsfrågan under alldeles för lång tid. För det är det vi ser exempel på nu när vi har en gigantisk bostadskris i Sverige.
Vad menar du med då släppt?
Jo, det var så här, fram till 90-talet så hade man statliga bostadssubventioner för att understödja byggandet. Och jag tror att det var rätt att man gjorde någonting åt bostadssubventionerna vid den tidpunkten.
För de drev upp priserna också.
Ja, och dessutom så var det en väldigt, väldigt dyr kostnad för staten. Så det är klart att man behövde se över detta. Men när man då liksom gjorde den här förändringen så var det precis som luften gick ur politiken. Och det bostadsfrågan blev ingen viktig fråga.
Det var inte längre en kommunal fråga utan man lämnade över den till privata aktörer.
Ja, och det var inte varken kommunal eller statlig fråga. Utan det, och väldigt många kommuner som hade byggt ganska mycket då fick ett förändrat finansieringssystem fick det ganska tufft i sina bostadsbolag. Och så sa man att nej, men nu får marknaden lösa bostadsbyggandet.
Och gör marknaden det?
Nej, jag har staplar på det som visar att vi byggde betydligt mer fram till 90-talet. Sen har liksom bostadsproduktionen sjunkit. Om man trodde att marknaden skulle lösa det här, då skulle vi ha sett lösningen i form av bostadsrätter och äganderätt. Men det ser inte riktigt ut på det sättet.
Men du menar att man underlåter bygga hyresrätter är en sak, men man underlåter även att bygga bostadsrätter?
Ja, alltså marknaden fixar inte det här. Och det har att göra med, skulle jag säga, vilken syn har vi på boendet? Är det bara någonting som är tak över huvudet? Eller är det någonting som vi menar är mänsklig rättighet för alla? Det har vi faktiskt bestämt i världen, FN. Säger att det är en mänsklig rättighet. Och vi har ju också gjort det till en del av vår välfärd. Därför vi tror att människor mår mycket bättre av om de kan bo och känner en trygghet. En större frihet skulle jag säga.
Mm. Men om man är bostadsbolag, vill man inte tjäna så mycket pengar som möjligt då? Bygger man inte sådana bostäder som människor med mycket pengar har råd med?
Jo, om man helt snävt tittar på marknaden så kan man göra det. Det gör väldigt många bostadsbolag. Men jag träffar också fastighetsägare som är långsiktiga ägare som verkligen tar ansvar också. Problemet är att vi har bestämt, politikerna i det här landet har bestämt sig för att man ska subventionera det ägda boendet men just inte det hyrda. För det är ju inte så att inte staten längre subventionerar. Vi har ju ränteavdrag för ungefär 35 miljarder.
Och det tycker jag är väldigt konstigt. Man flyttar från ett boende från hyresrätt till bostadsrätt så får man avdrag.
Ja, skattesubvention.
Och när vi då var bostadsrätt och gjorde om oss till egna hem, då fick vi ännu mer subventionerat. Ja. Så samma kostnad i lån, men när vi tog över dem själva så fick vi göra mycket mer, så det var billigare. Ja. Så att det är mest förmånliga rent ekonomiskt för samma boende, det är äga.
Ja. Och då, jag har ingenting emot att det finns ägt boende, jag har ingenting emot att det finns bostadsrätter, det tycker hyresgästföreningen är bra också. Men vi tycker att det ska vara lika villkor för både hyresrätten, bostadsrätten och villan.
Mm. Hur är det med RUT och ROT om man bor i hyresrätt?
RUT får du använda om du bor i hyresrätt, men ROT får du faktiskt inte del av. Och då är det som så att det är...
Berätta vad RUT och ROT är för
alltså något. RUT och ROT. ROT är ju då ett skatteavdrag du får göra i samband med renoveringar för de arbetskostnader du har. Det vill säga om du tar in personal. RUT är ju då om du köper tjänster som städning och annat. Och så kan du får du dra av också på det. Jag har aldrig köpt den tjänsten så jag vet faktiskt inte vad man får göra i avdrag. Tidigare så var det så när det gällde ROT, renovering då. Då kunde man dra 50 000 kronor per år. Mm. Per person i hushållet. Och det får man inte göra i hyresrätten. Och det innebär att när det är dags att renovera hyresrätter så finns det inte någon form av subvention till de som bor i hyresrätt. Man kan alltid diskutera vad fastighetsägaren får göra. Men jag jämför människor och människor. Mm. Och jag får inte göra någon form av skatteavdrag för att det blir renoverat. Jag får betala mer till min fastighetsägare när det är dags att renovera.
Mm. Vilka är de viktigaste frågor som ni driver i hyresrättsföreningen?
Då ska jag säga att ombyggnadsfrågorna är inte de viktigaste. För där tvingas människor flytta för att hyrorna blir så höga så att människor har inte råd att bo kvar. Det är en av de absolut viktigaste frågorna.
Kan man, om ens hyresvärd bestämmer att nu ska vi renovera, kan man säga nej, jag vill bo kvar i den här...
Nej, då är det så här, problemet är att hyresgästen har inte ett lagstadgat rätt att säga helt nej. Däremot så försöker vi få till samråd, vi försöker till att få in till en förhandling. Och när hyran ska höjas så brukar vi också försöka se till att det blir en trappning in. Vi försöker få en så låg hyreshöjning som möjligt. Och att man ska renovera, att det ska finnas olika nivåer på renoveringen så att man kan välja också en minsta nivå. Men jag skulle vilja också liksom lägga till en annan diskussion kring det här med renoveringar. Därför att om man bortser ifrån den här skattediskussionen som jag tycker är vansinnig. Så måste man ju säga att vi är ju ganska ekologiska vi som bor i hyresrätt. Därför att vi lagar våra kylskåp, vi lagar våra spisar när de går sönder. Jag tror inte jag vet någon annan boendeform där man inte slänger ut spisen om en platta går sönder.
Alltså det måste väl vara en väldigt konstig grej i Sverige idag. Att om man köper en bostadsrätt eller ett hus, det ser man i vårt område om någon köper nytt. Då bara blåser de rent. Och göra om bad. Det var kanske nytt kakel för 5-6 år sedan. Nytt kök för några år sedan. Vi som har bott där, vi har ju sett att folk har renoverat. Men då passar inte färgen, då passar inte det. Och så bara blåser man ut och gör om.
Men visst var det allvarligt? Det behöver inte ens ha gått 5-6 år. Det kan ha gått ett år. Jag tycker inte kaklet är snyggt, så knackar man ner det. Men problemet är ju då att när du har flyttat ut och så bestämmer vi att jag köper ditt hus. Då flyttar jag in. Nej, men då har jag också rätt till det här skatteavdraget.
Det är ju helt otroligt konstigt.
Och då tänker jag, dels tycker jag att det ligger en orättvisa i det. Och det som inte känns rätt. Men sen funderar jag på, är det smart för klimatet att vi håller på det sättet vi gör?
Nej.
Och då kan man göra, du kan ju fortsätta byta kök varje år. Du får ju lägga ner en del kostnader själv.
Mm.
Men vi måste liksom börja fundera på hur vi använder våra resurser också.
Mm.
Samtidigt så vet vi ju också då att vi behöver se till att energieffektivisera våra hus och så vidare. Och det absurda är att bor du i en bostadsrättsförening så är det inte föreningen som får rätt till rotavdraget. Det är den enskilda hyres- eller bostadsrättsinnehavaren.
Mm.
Så att det går ju inte till det som är de viktiga sakerna som gör att husen kan stå i 100 år till och vara effektiva. Nej. Och den diskussionen försöker jag nu väcka på olika håll runt om i landet. Vi måste liksom bara tänka till hur vi använder våra resurser.
Mm.
Så att det både det och när det gäller ny ombyggnationer.
Så det här med renoveringar driver ni.
Mm.
Nästa fråga, vad driver ni mer?
Sen är det ju då, och det första egentligen som vi allra mest driver, det är ju den här att det skulle att ska finnas jämlika villkor. Att det ska vara samma skatt på, för ägt och hyrt.
Mm.
Och den tredje frågan som vi driver, det är bostadsbyggandet.
Bostadsbyggandet.
Och det har ju att göra med att vi har ju, vi vet ju att det finns väldigt många som behöver flytta hemifrån. Tittar jag runt omkring i det här området så bor ju tyvärr 24-åringarna kvar hemma.
Mm.
Och det har hänt någonting i samhällsdebatten. Det var bostadsbrist när jag skulle flytta hemifrån också. Och då var vi jättearga på politikerna och vi var jättearga på samhället för att inte samhället hade tagit sitt ansvar för bostadsproduktionen. Och då pratade jag inte bara om hyresrätter, jag pratade om att se till att det fanns planer, att det byggdes bostadsrätter också. Men nu så har det blivit varje individs eget ansvar att lösa sina barns boende.
Ja, du är en loser om du inte fixar det här.
Ja, och då är det, vi driver den frågan dels att samhället ska ta sitt ansvar. Och då handlar det faktiskt om att väldigt mycket att politiker ska ta sitt ansvar för att bygga framtida kommuner och se till att planera bostäderna efter hur invånarantalet växer. Men också för att man måste bygga med alla upplåtelseformer så att man har en chans att flytta hemifrån och starta sitt vuxna liv.
Mm.
Det handlar också liksom både om människor, men det handlar också om, ska jag säga, att när alla pratar om, då handlar det också, ska vi klara tillväxten i det här samhället? Då måste man också se till att det finns bostäder.
Jag lyssnade på en programserie på radion. Nordgren och Epstein hade en serie där de skulle diskutera hur ska vi kunna bygga. Och då tog de in den ena specialisten efter den andra. En av dem var du.
Mm.
Och det som var intressant är att de belyste de hela den här liksom, problematiken varför det inte byggs. Och ju mer jag lyssnade, desto mer stressad blir man ju för att det här är extremt komplicerat. Det finns inte en faktor, det är många faktorer. Om du skulle försöka säga 5 faktorer, för att det var ju liksom, det var 20 faktorer, 30 faktorer de drog, varför det tar så lång tid, varför det är så svårt. Säg 5 faktorer som skulle kunna göra det lättare att bygga.
Att kommunerna ser till att ha detaljplaner, det vill säga plan för vad man ska kunna bygga någonstans, framme och planerar även nu långsiktigt. Nu pratar vi om de planer för det som ska byggas nu. Men nu behöver kommunerna tänka på var ska vi bygga någonstans om 20 år. Det är liksom den första delen. Sen tror jag också att staten måste på ett helt annat sätt nu gå in och understödja bostadsbyggandet. Det kan vara genom det vi tycker är bra, investeringsstöd till hyresrätter. Men det kan lika väl vara att man tittar på momsatser för byggandet. Det kan också vara att man faktiskt underlättar så att mindre byggföretag får en chans att komma in på marknaden. För det är lite grann av några få aktörer. Den tredje saken är att man borde göra någonting åt konkurrensen när det gäller bostadsbyggandet. Vi har de högsta byggkostnaderna i EU och de dyraste bostäderna. Och det stora problemet är att människor har inte råd att flytta in i dem. Och skulle man sen också vilja göra någonting för att liksom snabbt få fram andra delar, så skulle jag säga att man skulle bygga, man kallar det för industriellt byggande, men att man upprepar...
Ungefär som man vid miljonprogrammet,
ja,
man bygger likadana hus.
Man bygger likadana hus.
Men man kanske inte måste bygga så fult med miljonprogrammet.
Nej,
man har
och då ska man komma ihåg, miljonprogrammet var, nu tänker vi höga hus när vi pratar, ja, men miljonprogrammet, Krusboda är en del av miljonprogrammet.
Mm.
Jag skulle tro att delar av det vi byggde ner i Sjötungan och så vidare, nej det byggdes nog tidigare, men det finns också, Sjötungan kan nog vara en del av miljonprogrammet också.
Mm.
Så det byggdes ju både egna hem, alltså villor, bostadsrätter och hyresrätter när man byggde miljonprogrammet.
Hela Tyresö var väl en...
Ja, det skulle jag säga. Ja.
Man gick rakt ut i skogen och började bygga.
Ja.
Mm.
Det var en
femte grej för att hitta på också.
En femte grej för att hitta på också. Men jag trodde att jag hade tagit 5 grejer, men det hade jag inte.
Jag tror inte det.
Byggande. Då ska jag säga så här. Politiker får faktiskt lov att sätta fart. Det skulle jag säga. Det är nog kanske det viktigaste. Därför politiken får aldrig mer släppa bostadsfrågan. Det är det stora. Och jag säger att det pågår ett ideologiskt slag nu på bostadsmarknaden. Antingen så bestämmer vi oss för att vi gör det här gemensamt, eller också låter vi marknaden ta över.
Mm.
Och då tror jag vi får ett helt annat Sverige, och det är ett Sverige vi inte vill ha.
Men Marie, det jag undrar över är ju, när man bygger idag så bygger man ju väldigt tjusiga lägenheter, väldigt tjusiga. Om man bara tittar på de nya områdena i Tyresö, och så kollar man till exempel här vid Bergfotens skola, man byggt ett nytt område, så kollar man vad kostar ett radhus där.
Mm.
Det börjar på 4 miljoner.
Mm.
I Tyresö finns det nästan ingen lägenhet under 2 miljoner som är gammal.
Mm.
Och så tänker jag så här, alla de här barnen som inte har ärvt en massa pengar, föräldrarna inte rika. Alltså, numera bygger man ju bara för folk som har pengar. Och så tänker jag också, så här är Tyresö en väldigt välmående kommun. Bygger man billiga lägenheter, då får man ju in människor utan pengar. Vem vill bygga till de som inte kan betala?
Ja, då kan man ju säga som så att om man inte bygger för de som inte har råd att bo i de dyra, om man inte bygger för de som inte har råd att bo i de dyra lägenheterna, om man inte bygger för dem, då kommer du tappa en stor del av de människor som jobbar i de yrken där man inte tjänar de stora pengarna.
Nej.
Då kommer det inte finnas någon som kan plocka upp varorna i butikerna. Det kommer inte finnas någon som tar hand om våra äldre. Det kommer inte finnas några människor som jobbar på förskolan. Mm. Det blir ju konsekvensen av det.
Men var det inte liksom skillnad för när man byggde liksom Graningsringen till exempel i början, då var det Lex Bollmore, då kom det hit en massa människor som vi då kallar för socialfall, men som efter några år fick livet att funka, för det var fungerande skola och allting sånt. Det är väl ingen bostadsbolag som medvetet öppnar sina dörrar för folk med sociala problem eller folk som inte kan betala.
Jo, då ska jag säga så här. Allmännyttan tycker jag tar ett bra ansvar runt om i Sverige för människor som har sociala problem. Det finns säkert, allmännyttan skulle kunna göra ännu mer än vad den gör idag. Det finns också en del privata fastighetsägare som gör det. Men det stora problemet är ju om man sätter upp höga inkomstkrav, då kommer inte människor in.
Nej.
Och det är det som är det stora problemet. Där har man ju förändrat nu i Stockholm exempelvis, där man har sänkt. Ibland har man liksom sagt att du ska ha 3 gånger din årsinkomst.
Exakt så.
För att överhuvudtaget efterfråga.
Och du får inte ha prick i något register.
Nej.
Och du får inte alkoholproblem. Så var ska alla dessa människor bo?
Ja, det som händer är ju då att om man inte tar emot dem, då kan jag säga att då blir det trångboddhet. Jag har sett extrema fall av trångboddhet. Jag var i Biskopsgården och såg en tvåa där det bodde 10 personer.
Mm.
I den lägenheten bodde det också barn. Ni förstår hur barn läser läxor när man bor 10 personer.
Ja, men så här är det ju, de här utanförskapsområdena. Ja.
Men det är inte, då ska jag säga, nej, men trångboddheten är inte bara utanförskapsområdena. Trångboddheten breder ut sig över liksom hela Sverige nu.
Mm.
Alltså det börjar bli som, när min mamma och pappa berättade när de flyttade från Katrineholm. Då var man liksom inneboende hos en släkting.
Mm.
Så börjar ju folk nu.
Ja.
Eller separerar barn så flyttar de hem till sina föräldrar.
Just det.
Och då kan man säga så här, hur kul är det att bo hemma och varannan vecka ha sina egna barn när mamma ska sitta liksom, när farmor då, ens egen mamma ska sitta och berätta hur det är med saker och ting. Och det här är för att man liksom inte har tagit bostadsfrågan på allvar. Så att det jag också är kritisk till är att politiken faktiskt har släppt bostadsfrågan under så lång tid.
Mm.
Därför det, bostäder är liksom, det finns ingen quick fix på det. Nej. Det tar tid.
Ja. Och då, nu när vi sitter här så är det slutet av april, och just de här veckorna som varit nu så har vi haft en bostadsminister som har avgått. Inte för att han avgick för att han var en dålig bostadsminister, utan för att han blev av andra orsaker. Du som har träffat Mehmet Kaplan och dessutom pratar med de rikspolitiker vi har i bostadsfrågan, hur tycker du att man tar emot Hyresgästföreningens synpunkter?
Jag tycker faktiskt att Mehmet Kaplan har lyssnat på Hyresgästföreningen. Jag tycker också att han har visat en ganska stor förståelse för vilken typ av att det behövs byggas hyresrätter. Jag tycker att han har stått på hyresrättens sida om att det behövs byggas hyresrätter med rimliga hyror. Det jag kanske är kritisk till Mehmet Kaplan, det är väl att han skulle ha drivit det ännu hårdare. Han skulle ha tagit ännu mer fighter för att liksom bostadspolitiken skulle ha tagit en ännu större plats.
Har det hänt någonting när det blivit en rödgrön regering?
Ja, eller? Det har hänt, då ska jag säga. För det första är det vi diskuterade, rotavdraget nyss. Mm. Där har man faktiskt bestämt sig för att ta en del av det utrymmet till investeringsstöd, till att bygga hyresrätter till rimliga hyror, till renoveringsstöd när man ska renovera hyresrätter. Det är visserligen bara 1 miljard. Men man har börjat och visat på att man vill ha någonting annat.
Men den här orättvisan som är att man...
Nej,
att,
då kan jag säga,
varför tar ingen idé för med ränteavdragen? Och att det liksom inte finns motsvarande ränteavdrag för hyres...
Då finns det tyvärr en passivitet. Jag som träffar alla politiska partier, då är det väldigt många som håller med om. Alla säger att det är orättvist mellan upplåtelseformerna, som man säger då. Men det är ingen som gör någonting åt det.
Varför är det ingen fråga?
Därför att man tror inte att man är väldigt orolig för vad svenska folket skulle säga om man rörde i ränteavdragen, tror jag.
Hur många hyresgäster har ni på att säga?
3 miljoner hyresgäster.
Har vi 3 miljoner hyresgäster?
3 miljoner hyresgäster finns i Sverige. Ungefär 1,5 miljon hyreshushåll finns det.
Är inte det en gigantiskt stor väljargrupp?
Absolut. Och jag kommer i alla fall i nästa valrörelse driva just de frågorna. Därför att jag tycker att man måste göra någonting åt den här orättvisan. Mm. Sen är det ju så här. Just nu kostar det 35 miljarder. Därför räntan ligger på väldigt låga nivåer. Den dagen räntan börjar stiga, då kommer det här bli ett stor kostnad för staten. Och då kommer ju det äta ur. Det kommer äta pengar ifrån andra saker. Mm. Som skola, äldreomsorg.
Det är nu man kan passa på.
Det är nu man kan göra. Man skulle styra om det så att man också fick till ett byggande av hyresrätter. Det är ju det man skulle göra. Jag vill inte att hyresrätten ska liksom favoriseras. Men jag tycker att det ska vara likvärdiga villkor.
Men den rödgröna regeringen som kanske tycker som du, som ni i hyresrättsföreningen, de har ju ingen majoritet i riksdagen.
Nej.
Är det några andra partier som du också känner att de lyssnar på er?
Vänsterpartiet lyssnar väldigt mycket med oss. De finns ju inte i regeringen. Nej. Sen upplever jag också faktiskt att jag tycker att Kristdemokraterna ser och förstår problematiken. Jag upplever också att det finns ett hyfsat ansvarstagande ifrån Moderaterna, ska jag säga. Men flera av dem lutar ju nu åt att man ska införa fri hyressättning i nyproduktion. Och då innebär det egentligen att man vill införa marknadshyror i samband med nyproduktionen. Och du och jag har precis diskuterat det stora problemet är att folk inte har råd att flytta in i de nya lägenheterna.
Och framförallt att man ska blanda områden.
Och det är ju det som är det viktiga. Men det politiken måste förstå nu, det är bra att de planerar de bostäder som finns här och nu, som behöver byggas kanske inom den närmsta perioden. Men det politiken måste fundera på, det är vilka bostadsområden ska vi bygga om 20 år? Mm. För annars kommer vi ha en permanent bostadsbrist. Och speciellt i den här delen av Sverige, dit så många flyttar.
Mm. Om politiken satte liksom igång och tänkte, nu bygger vi. Nu är ett nytt miljonprogram fast på ett smartare sätt. Hur lång tid skulle det ta från beslut till färdiga byggnationer med de regelverk vi har idag?
Ja, med de regelverk idag så kan det finnas en risk att väldigt många projekt överklagas. Men jag tror ju man måste möta den här bostadsfrågan. Jag tycker inte man ska ta bort människors demokratiska rätt. Men det jag tycker det är att man ska sätta igång ett arbete där man vågar ta diskussionen om att vi måste våga bygga. Och då kan jag säga att vi har ju diskuterat exempelvis det ska byggas här nere på Koriandergränd. Eller inte på Koriandergränd, men bredvid Koriandergränd. Och vi hade väldigt många i vårt bostadsområde som var emot det här området att det skulle byggas. För det kom ju väldigt nära vårt område. Men när vi lämnade yttrande från vårt område så sa vi till slut att vi tycker att det är viktigt att det byggs. Och att det borde byggas med hyresrätt. Därför vi hade en diskussion om vi säger nej till bostadsbyggande, hur ska då ungarna kunna flytta hemifrån? Mm. Så att jag känner ju också att vi alla måste vara med och ta ett ansvar på ett helt annat sätt.
Sen har vi en ganska känslig sak just nu i kommunen. Att vi har inte tagit emot speciellt mycket flyktingar i Tyresö. För att vi har inte haft några bostäder. Så många av de som väljer att eget boende hittar ju ingenting i Tyresö. Och vi har haft några få ensamkommande. Och så har vi haft ett evakueringsboende. Nu har man ju bestämt att alla kommuner måste ta emot. Så vi kommer ju ta emot ganska många under det här året. Så nu håller kommunen på att fundera ut var ska människorna bo som kommer hit. Så nu ska det byggas lite såna här baracker och lite allt möjligt. Hur ser du på det liksom? Att nu har det stått människor i bostadskö i Tyresö som inte får bostad. Och så kommer hit människor från andra länder som går före. Hur tar man den diskussionen?
Då säger jag så här, man ska aldrig ställa, man måste liksom adressera problemet var det finns någonstans. Mm. Och det är det du och jag har diskuterat tidigare, det är att det inte har byggts tillräckligt med bostäder. Det är det som är problemet. Att människor flyr från krig, det kan aldrig vara ett problem att vi ska hjälpa till att ta emot det. Och nu måste vi förklara den exceptionella situation vi är. Då tycker jag man måste, då är jag också beredd att säga att då får det byggas tillfälliga boenden. Men det Tyresö kommun måste fundera på nu, det är inte bara för de som kommer utan det är också för framtida generationer. Hur ska man nu se till att planera och få fart på bostadsbyggandet?
Det står ju därför väldigt många i bostadskö i Tyresö.
Men det intressanta är ju nu när staten har bestämt att alla kommuner måste ta emot och man måste hitta boenden. Helt plötsligt finns det ju kommuner som inte har byggt en enda bostad. Dit har ju inte Tyresö. Mm. Men helt plötsligt klarar man av att bygga nu. Därför att man tvingas ta emot. Så kanske är det så att staten måste på ett helt annat sätt peka med hela handen när det gäller bostadsförsörjningen.
Ja. Hur mycket hyresrätter har byggts de senaste åren? Hur ser nettot ut med hyresrätter? För många hyresrätter har också gjort om till
bostadsrätter. Ja, det är därför jag vågar inte svara på hur. Totalt sett så har vi ju byggt någonstans mellan 40 och 50 000 bostäder varje de senaste åren. Och hur stor del av det? Kan det vara 20 000 eller någonting sånt?
Men jag tänkte på i Tyresö.
Alltså i Tyresö, oj. Då problemet är ju då att vi har ju liksom, samtidigt har vi ombildat. Ja, så jag tror egentligen att, jag tror inte att nettotillskottet är så speciellt stort.
Nej, för man bygger nya hyresrätter, ja, så tar några år, så ser man om dem. Vi som har suttit i kommunfullmäktige har ju sett att vi inte bygger speciellt mycket hyresrätter. Och det är ett fåtal och det är fler som ombildas. Ja.
Och det, då kan man säga att det är så korkat att göra det. Därför att dels är det ju så att det finns då i det beståndet som har ganska låga hyror. Och det innebär det att det på något sätt försvinner ut också. Men sen är det ju så, det som är drivkraften för människor att ombilda. En gång i tiden så sa man att man skulle få mer inflytande. Det handlar ju om att man får göra en egen ekonomisk vinning som är ganska stor. Speciellt om kommunen säljer väldigt billigt. Ja. Vilket jag tycker att de har gjort de senaste områdena. Mm. Och då gör ju människor enormt ekonomiskt stora vinster. Men problemet är att de säljer ut det som vi faktiskt har finansierat gemensamt. Mm.
Ja, alltså det är ju så folk har tjänat pengar. Det är så kallad bostadskarriär.
Men problemet blir ju att vi, då vet vi inte var barnen ska ta vägen någonstans. Och då har vi också bestämt oss för, och det är det som gör mig upprörd, att vissa barn kommer inte att växa upp under goda omständigheter. De här barnen som växer upp i en tvåa med 10 personer. Jag tror att det kommer kosta samhället om 10 år.
Ja.
Jag träffade Ardalan Shekarabi, han som nu håller på att titta på det här med vinster i välfärden. Då sa jag att
han är minister,
han är civilminister, alltså kommunminister.
Socialdemokrat.
Och då sa jag till honom att om man inte ser över det här i kommunerna så kommer det sitta en minister om 10 år som ska rätta till det här bostadsproblemet. För att det blev så gigantiskt och det blev så dyrt för samhället.
Mm. Ja. Vet du vad, Marie, vad kul. Jag tänkte, vad ska vi prata om? Men jag ska prata en timme till med dig. Nu har det gått en halvtimme och vi har bara en halvtimme på oss i det här programmet. Så jag får komma hit igen sen när vi har olika saker. För att vi kan diskutera både Tyresö tycker jag och i landet. För att jag tror att bostadsfrågan är en av de här frågorna som vi kommer att prata om väldigt mycket framöver.
Det tror jag också. Då kan jag säga som så att jag brukar säga att det är en av de viktiga välfärdsfrågorna som finns. Mm. Och det är precis det bostaden ska vara. Den ska inte vara en vara på marknaden.
Mm. Och sen tycker jag att det är väldigt kul, Marie, att du lever som du lär. Du bor i en hyresrätt och älskar din hyresrätt och har också varit aktiv i området. Så att om de som lyssnar på det här, man fattar liksom att hyresrätt är helt okej att bo i. Jag då som har svikit det här och flyttat till både bostadsrätt och egna hem. Jag är lite avundsjuk på att ni har det så mysigt här på den här delen av Farmarstigen. Jag bor på en annan del av Farmarstigen. Ja, tack så mycket, Marie Linder, för att jag fick komma hit.
Tack så mycket att du kom.
Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren.